Jag började forma bokstäver och siffror för min mor och överflyttades sedan år 1889 vid 7 års ålder till en privat småbarnsskola som hölls av en gammal änkefru och hennes epileptiska och även rätt ålderstigna dotter. Från denna undervisning minns jag bara tre saker. Först och främst hur dottern försökte efterlikna en svan med kromande halsrörelser då hon skulle förklara för oss vad en svan var. Jag förmodar att svanens roll i undervisningen bestod i att exemplifiera bokstaven S. Tyvärr tuggade lärarinnan Fragga, vilket förströdde min uppmärksamhet. När jag sedan såg henne falla ute på gatan och vrida sig i konvulsioner under ett epileptiskt anfall blev jag förskräckt för hela skolan. För det andra minns jag att det var ett kvisthål i sitsen på den stol där jag satt. Jag var ett oroligt barn. Skolan som bestod av ett stort, soligt, av blomkrukor med alla slags växter uppfyllt rum i lärarinnans lilla lägenhet vette mot hamnen och fjärdarna kring stan. Där ute på vattnet boxerades timmer, där syntes främmande länders fartyg vid Ångsågens brädgård. Där kom de stora Stockholmsbåtarna, Nordstjärnan, Ångermanland, Karl den 15, Härnösand 2 etc. och älvbåtarna uppifrån älven. Var och en hade sin speciella ton i ångvisslan och vi pojkar på Norrstan var skickliga kännare av dessa olika visslor. Så fort vi hörde deras toner genom rymden ropade vi korus på våra gårdar. Ångermanland eller Nordstjärnan, Karl den 15 och så vidare. Tre för mig. Och sen var det iväg i galopp till närmaste utsiktsplats för att se vem som hade rätt. Att då placera en dylik pojke i ett hett rum med en svankromande lärarinna och samtidigt med utsikt mot de fria vidderna och till på köpet på en stolsits med kvisthår i, det var för mycket. Jag var ute i rymden, inte i skolrummet och långt borta i mina tankar, väntande på ljudet av en befriande ångvissla, fumlade jag ett finger i kvisthålet och kunde inte göra mig fri. Undervisningen måste avbrytas, kallt vatten anskaffas att krympa det blå uppsvällda fingret och till sist kom jag loss. Därmed var jag märkt, jag var ingen snäll gosse. Så till sist, när det blev vår och alla backar vore fulla av natt och dag, viola tricolor och gyllene maskros och en liten flicka bad mig att inte bry mig om skolan utan leka med henne så kunde jag inte motstå. En hel vecka skolkade jag, vimmelkantig i huvudet av den starka vårluften. Det slutade med en ordentlig risbastu i hemmet och sedan skammen att min ABC-bok på examensdagen visade sig vara den enda i vilken tuppen inte hade värpt. Alla tittade på mig. Jag var deklasserad, jag var en stygg gosse. Det var som en föraning av hela mitt kommande liv. Och varje dag såg jag folkskolebarnen, de så kallade saltärterna, i oändliga rader halvspringa förbi hemmets grind på väg till eller från skolan. De gick aldrig, alltid halvsprang de, jag vet inte varför, och de var klädda i lump i trasiga fläckiga kavajer med för långa ärmar, i likaledes trasiga skor, dubbelt så stora som deras fötter, om vintern i samma sorts skinnpjäxor, stövlar eller filtladdor, och därför sprang de långsamt och mödosamt som en gyttja. Följande år fick jag lära känna närmare dessa folkskolans, i mina ögon redan ganska skrämmande pojkar. Jag var ju en stygg gosse, envis och oböjlig och skulle tuktas. Dessutom var min far radikal. Han frågade inte efter min mening, han satte mig helt enkelt i folkskolan. Därifrån minns jag några spridda scener. En morgonbön då en stor, kraftig pojke skulle ha stut för någonting som han hade gjort. Han hade stora, tunga stövlar med klackjärn. Han lades upp bredvid orgeln och strax såg han sin chans. Han vred lite på sig så att han nådde ordentligt fram till orgeln och när käpprappen började hagla över honom började storstövlarna i sin tur att hagla sparkar över orgeln medan delinkventen samtidigt skrek för att uppmuntra magistern. Denne blev förtjust att börja med men inte att sluta med. Ty pojken hade hållit, stövlarna hade också hållit. Men inte orgel, den var i trasor, tablå. Så minns jag rasternas eviga slagsmål och kanske än med deras ständiga hot. Jag var aldrig trygg, aldrig. Där grundlade jag min demokrati. Jag lärde mig avsky all denna råhet och brutalitet, denna fattigdom, detta snusk. Och jag lärde mig synen på det rika, på samhället sett nerifrån. Det hela var avskyvärt och det var det på den tiden. De som nu är unga kan inte förstå hur det var här i landet innan det gamla Sverige knäcktes. Men så måste jag vara med om julavslutningen i domkyrkan. Där var alla dessa fattiga barns mödrar. Grönbleka, magra, tärda, slitna, ödmjuka och samtidigt med giriga ögon som kattögon i kyrkans vinterdunkel. Ty där utdelades kläder till de behövande barnen. Strumpor, skor, stövlar, pjäxor, laddor, vantar, mössor, kläder, underkläder. En hel ny värld uppenbarade sig för mig. Allt vad vi rika inte längre ville ha och kastat undan. Det utdelades nu i Guds namn under bönar och suckar och tacksägelser. Och de fattiga ögonen blev allt girigare, somliga stela och torra i förväntan, andra tårfyllda över famnens börda. Jag ville fly, jag skämdes för mina egna kläder som jag inte fått i skänks, som ingen hade burit mer än jag. Allt detta var den tiden då det ännu hölls husförhör och de hölls i stans fattighus. Efteråt bjöds på kaffe i Kristi namn, de förmögna i ett stort soligt rum med högar av kakor och saffransbröd, de fattiga i ett svart rum för sig med kryddskorpor. Så lärde jag mig misstro och avsky vad man falskligen utgav som religion, som kristendom. Året därpå började jag storskolan, väl förberedd, nämligen att misstänksamt hålla korpgluggarna öppna. Det var ett nytt liv, olikt allt jag tidigare prövat. Jag kom in i en sluten, strängt disciplinerad värld med klara och oböjliga regler, det hela nästan militäriskt och baserat på en bestämd grund, kamratskapets. Det militära tog sig uttryck först i klassmössan, senare i gymnasistmössan, vidare i gymnastiken, utövad under befäl av en officer i kronans uniform och med system av övre och nedre avdelning med troppar och halvtroppar, troppchefer och vice troppchefer. Längre fram i regelrätt militärutbildning med gevärsexercis, kammarskjutning och skarpskjutning, exercis på fältet och skolning till blivande korporal vid värnplikten, marscher och stridsövningar. Vidare där i att skolan vid utmarscher och festligheter tågar under gymnasiets stora fana av tjockt vitt siden med Apollolyran inom en lagerkrans. På hösten stora utmarsch vore seminaristerna som också fick militär utbildning med och gymnasium och seminarium indelade i plutoner och med gevär på axel under befäl av plutonchefer i sabel marscherade efter de båda vajande fanorna och en förhyrd musikkår med gymnastikläraren i paraduniform med svajande svans på mössan i spetsen och biträdande sergeant vid sidan genom stadens huvudgator. I alla fönster, i alla butiksdörrar samlades folk. Det var det stoltaste ögonblicket under hela skolåret. Från tidigaste ungdomen blev det storskolans pojkar i förtroligt kamratskap som en orden. Det var inte bara pojkar från stan, det var från alla möjliga landsändar inom stiftet. På så sätt fick storskolspojkarna vidare erfarenhet och tack vare landspojkarna och inackorderingssystemet även större frihet. Denna frihet uttryckte sig i rökning och supning. Landsbygdsgymnasisternas kamrar och rum var mötesplatser. Där glödde cigaretter och bolmade pipor. Där skramlades till punch, konjak och billigt starkvin. Där spelades mas, priffe och vira. Där tränade man för det liv som man såg de vuxna leva. Dessa rum var som officersmässar. Där lärde man det väsentliga av den sociala träningen. Vidare var det träningen i umgängeskonst och hyggliga fasoner. För den sidan svarade årets två stora gymnasistbader och baderna hos stadens förmögna familjer under vinterns lopp. Så fort man blivit gymnasist gällde det, om man inte bara ägnade sig åt läsning, att lära sig dansa, att lära sig föra en artig och belevad konversation med damer, det vill säga i detta fall flickskolsflickorna. Och det som visade sig förmå detta dominerade på gymnasistbaderna och blev bjudna till baderna i familjerna. Dessa färdigheter betydde ofta mer för den framtida karriären än studierna. Slutligen var det den politiska träningen. För den svarade gymnasieförbundet med dess sammanträden varje söndags eftermiddag, dess ämbeten, dess diskussioner och karriärstrider. Vid dessa sammanträden, som leddes av en ordförande och protokollfördes av en sekreterare och där en parlamentarisk ordning minst lika sträng som i riksdagen härskade, lades den första grunden till den ovärderliga förmågan att yttra sig offentligt, att följa och delta i en diskussion, att väga argument, kompromissa, bilda parti, strida om makt och inflytande. Dessa söndagsaftar var den måhända viktigaste träningen för framtiden. Här fick blivande riks- och kommunalpolitiker i blodad tand. Här knoppades blivande ämbetsmän. Här, mer än på något annat av skollivets områden, lärdes dessa ungdomar att känna som blivande män i staten. När jag hösten 1891 gjorde mitt inträde i storskolan var det alltjämt ett farofyllt äventyr för en storskolspojke att ensam ge sig till vissa stadsdelar eller utkanter. Gatpojkar lurade på alla gårdar i alla gränder, och hörde man en gäll vissling så visste man att man i nästa minut skulle vara omringad om man inte räddade sig genom flykt. Jag är vid Gud ingen hjälte, men jag inte kunnat tvinga mig att fly, och jag vet inte att jag någonsin under dessa år flydde. Men jag var gymnast och tränad genom ständig skid- och skridskoåkning, simning, segling, bergklättring etc. Så jag var kraftig och framförallt snabb i rörelserna. Dessutom hade jag ett ovärderligt vapen, truten. Dessa gatpojkar var i grund och botten godmodiga, och dessutom älskade de överallt annat som folket i allmänhet att munhuggas. Och kunde de bara få svar på tal så glömde de både nävar, klackar och andra vapen. Då blev det ordbataljer som kunde sluta med jubel och nästan vänskap. Så räddade jag mig en gång ensam mot en förkrossande övermakt så länge att till sist hjälp han anlända i form av en barsk gubbe med piska som lät snärten vina om fiendens nakna ben till som försvann i världsaltet som bortvirvlade höstlöv. Men ännu i denna dag bevarar min huvudskål är efter diverse tillhöngen. Gök Göksson Gök berättade om björkpåkar på 1830-talet. Men på 1890-talet hade slagsmålstekniken gått framåt. Det var blydaggens och boxhandskens tid. Även knivar eller den finska pokon förekom. En blydagg bestod av en blykula i ändan av en kort stålkedja som höll fast om handleden. Kulan dåldes i den knutna handen. När slaget utdelades öppnades handen, kulan flög ut och träffade gässan, pannan, på näsan och så vidare. Men gatpojkarna i min ungdoms Härnösand hade enklare konstruerade daggar. En mutter eller dylikt på ett snöre, och det räckte gott till slaget kunde bli blodigt nog ändå. Det förekom under mina första storskolsår så pass kraftiga bataljer att snödrivorna färgades röda. Och skolans rektor måste gång på gång upp i morgonbönen och hota med stränga straff för dem som gav sig i slagsmål. Men vad skulle en angripen göra? Och gymnasiet hade en uppsättning synnerligen kraftiga pojkar som inte fanns i att låtsas fega. De slogs, och sen fick rektor säga vad han ville. Mot 90-talets slut var emellertid slagsmålens långa period i det stora hela förbi. Och inte minst tog det därtill ha bidragit att arbetarrörelsen och nykterhetsrörelsen då vunnit fast fot i staden. Den råa styrkan blev därmed föraktad av folket, organisationernas tid hade brutit in och våra dagars mer kultiverade Sverige gjorde sitt inträde. Det kan kanske vara ett intresse att höra vad det var för slags lekar som den tidens ungdomar uppe i en liten Norrlandsstad roade sig med. Först på våren, då snön började avsmälta, var det allas passion att gräva rännilar och kanalsystem i den hårda marken och i istäcket för att leda smältvattnet ut från gårdstomterna till gatans rännstenar. Sen, då marken blivit bar, kom först den ljuva tiden för att spela pilt. Man ritade på marken en kvadrat, cirka en fot i fyrkant. Så hade man ett litet slagträ, en tunn bräskiva med säkert grepp för handen om en tillformad smalare hals i ena änden. Man slog med detta slagträ på piltens ena spetsade ände. Den flög upp i luften, och då gällde att vara kvick i vändningarna och klappa till den så att den flög så långt bort som möjligt. Motspelaren fick springa iväg till den plats där den fallit ner och söka kasta den tillbaka i bordet. När han lyckats därmed fick han handslå. Varje slag räknades för ett, och den som först kom till 100 hade segrat. Sen, då det var torrt överallt, kom sur och slå dunk. Alla deltagarna ställde sig i ring och en pekade i tur och ordning på de övriga, rabblande, esika, tesika, lontan, tontan, simmer i maka, kutter i kaka, väsen, stilla, rattan, tattan, pojs. Den som blev pojs fick gå ur ringen. Den sista pojs fick ställa sig mot väggen, hålla för ögonen och högt räkna till 100. Under tiden gömde sig de övriga runt om. Efter att ha räknat till 100 började pojsen att söka de gömda och jaga dem för att slå dem i ryggen. Hann man undan och fram till väggen och slå i den och ropa dunk så var man fri. Men den som blev slagen på ryggen fick börja nästa omgång med att ställa sig vid väggen och räkna till 100 medan de andra gömde sig. De långa, röda vårafnarna, då luften luktade mylla från trädgårdarna och från vretarna kring stan. Kära och bäck, mönja och linolja nerifrån hamn, där segelfartygen riggades och älvbåtarna målades för sommarens seglatser. Dessa långa, ljusa våraftnar, då genljög gårdar och gator av rop och jubel från lekande ungdom. Och det skulle bli minnen som lyste innerst i själen genom hela livet. Sen kom den tid då man skulle ner i hamn och klättra i fartygsriggarna, hasa ut på råna, gunga i pärtarna, sätta mössan på stortoppen, åka ner för stag och förstäng och baduner. Då man skulle ut och vricka i skeppsbåtar och skeppsekor, medan det glimmade av små röda eldar runt fjärdarna, där bönderna brände ris och röken steg blå samlande sig till kvällsmist som gav luften en lätt bitter vårsmak. Så kom första doppet ute på havsstranden bland de vita kullerstenarna. Så kom sommaren med livet på sjön. Och så hösten då man hängde i de överrika häggbärsträden och mumsade häggbär tills man inte kunde tala. Och så kom isen och skridskorna, snön och skidorna. Ut ur stan, ut på den blåsvarta havsisen. Kavajen över huvudet som segel och man flög fram medan isen dundrade. Upp i skogarna, upp på bergstopparna ett par hundra meter över havsytan och ner igen i svindlande fart. Oförglömliga hissnande ungdomsår. I vitt, i bländande snövitt mot himlens oändliga blekblå och i solsken som guldskimmer över världen. Sen, allt eftersom åldern ökade, bleknade rekarna bort och idrotten stabiliserades till mer eller mindre utpräglade livsvanor. Skridskoåkningen blev omodern, skidåkningen blev vintersporten per preferens, kallbadet sommarsporten. Vid deras sida hade den intellektuella sporten stigit upp i form av intresse för konst, litteratur, teater, musik och så vidare. Och när man hörde så långt, då började skollivet redan falla av en. Och man stegade in i det samhälle där halten av vad man lärt på olika områden under den långa, man tyckte till sist för långa skoltiden, äntligen skulle prövas och därmed det verkliga slagsmålet ta sin början. Men övergången var inte lätt. Man var för gammal för skolan, men där hade man de sista par åren i alla fall känt sig som härskare med hela skolan under sig. När man trädde ut i livet blev man på nytt betraktad som nästan barn. I drömmen återfördes man då till skollivet som till ett förlorat paradis. Och för många fler än man anar förblev också skollivet den ljusaste, ja, den kanske enda verkligt ljusa och lyckliga tid som hela jordevandringen erbjöd. Och därav kommer skolminnenas tjusning.